Genom Terebintdalen i västra delen av Judas stamområde rann en liten bäck. Den hade runnit där i årtusenden. Och geologiska omvälvningar från urminnes tid hade försett dalgången med miljontals små stenar av alla de former. Regnvatten från höjderna hade sökt sig ner i dalen och samlats till den här lilla porlande bäcken som börjat bearbeta det här myllret av stenar. En slipningsprocess pågick i flera tusen år under Guds vakande öga, tills en dag som Gud i sitt eviga rådslut hade bestämt, fem av bäckens alla släta flata stenar skulle plockas upp av en ynglingshand för att bli ammunition mot den jätte som tog alldeles för stora ord i sin mun, mot den Gud och mot den skapare som fanns innan jorden fanns. Israeliter och filister hade en längre tid legat i fejd med varandra. Israels folk, Guds egendomsfolk, hade krävt att få en kung över sig. För de ville bli som alla andra folk. Det räckte inte med bara Gud, liksom. Saul blev en kung efter deras smak, huvudet högre än alla andra. Men han avvek sorgligt nog ganska tidigt från Guds vägar och hamnade därför faktiskt, i det här avseendet i alla fall, i ett mycket melankoliskt och depressivt tillstånd som blev så ångestfull att man blev orolig för sin regent. Och till slut anställde man en musikterapeut, en ung kille från Betlehem som var skicklig på harpa, poet och sångare. Och Guds ande var dessutom över honom. Och när han spelade och när han sjöng, då vek ångesten och svårmodet från Saul. Den här unge grabben, han gick fram och tillbaka mellan Betlehem och Sauls hov. Han hade sin huvuduppgift bland fåren på Betlehems ängarna. Saul, han bet sig fast vid tronen, trots att han visste att han hade Gud emot sig. Han hade heller ingen framgång i konflikten med filisterna. Och nu hade de dragit samman sina trupper till strid i Soko i Juda. Och de lägrade sig på en bergsluttning, filisterna, och israeliterna lägrade sig på den motsatta bergsluttningen. Och mellan dem låg alltså Terebintdalen, och där rann den här bäcken. Och i bäcken låg några flata stenar och väntade. För det var just för den här dagen som de hade blivit slipade. I årtusenden hade Gud förberett just dem för det uppdrag som på bara några sekunder skulle avgöra framtiden för en hel nation. Ute på Betlehems ängarna gick den unge herden med sin jord, helt ovetande om den utmaning han skulle ställa sin för nästa dag. Ett slag skulle utkämpas i Terebintdalen, inte mellan två arméer, utan mellan två individer, mellan en fasansfull jätte och en liten yngling i övre tonåren. Ett slag som skulle bli mer beryktat än alla andra strider i Gamla testamentets historia. Kampen mellan David och Goliat, pojken och jätten, har blivit ett symboliskt talesätt för att beskriva kampen mellan den lilla, maktlösa människan och den stora, överlägsna motparten. Nu var det så här i antikens krigföring att det inte var ovanligt att arméer som ställdes mot varandra utsåg var sin kämpe som fick representera respektive armé i tvekampen med varandra. Och vinnaren av den tvekampen, det vill säga den som lyckades döda sin motkämpe, han fick sin seger överförd till hela armén. Och den andra armén fick se sig besegrad. Ganska lindrigt sett egentligen att komma undan en kanske annars väldigt blodig kamp mellan två arméer. I alla fall, samma taktik användes nu i Terebintdalen. Genom tvekampskämpen Goliat från Gat utmanades israeliterna att skicka fram en man ur sina egna led att slåss med honom. Men ingen vågade. Kanske inte så konstigt när vi läser om Goliat. Han var nämligen den mest skräckinjagande man man kunde tänka sig att ge sig i tvekamp med. Han var 3 meter lång. Han var klädd med ett pansar av brons som vägde 60 kilo. Han hade bronshjälm och benskenor av brons. Värre än den värsta ishockeyspelare och ishockeymålvakt. Han hade en bronssabel som hängde i en rem över axeln. Han hade ett spjut som var så tjockt som en vävbom och vägde 7 kilo. Dessutom ett svärd förstås. Framför honom gick hans personliga sköldbärare. Att besegra en sån var som att försöka inta en välbefäst stad. Apropå jättar, finns inte de bara i sagorna? Jag tittade i Guinness rekordbok igår. Den längste mannen i modern tid var 2,72 centimeter lång. Han dog 1940. Och det berodde på hos honom en onormal överaktivitet i hypofysen som gav hans kropp för mycket tillväxthormon och han skenade iväg nästan upp till 3 meter. Den längste nu levande mannen bor i Tunisien och är 2,36 meter lång. Goliat var från Gat. Och om man har läst Gamla testamentet så vet man att det var det område där anakiterna, jättestammen, bodde. Som israeliterna blev så skräckslagna inför. Så kanske det fanns ett storväxt släkte på den här tiden också. Men bara åsynen av den mannen fick israeliterna att bäva, står det. Och med största ord och åthävor steg han fram på scenen där på bergslutningen varje morgon och varje kväll. Och han ropade utmanande till Israels här: skicka fram en man ur era egna led. Och han talade skymfande ord mot Israels Gud. Och när de hörde honom blev Saul och alla israeliterna utom sig av skräck, förstås. Och så här hade det nu hållit på i 40 dagar, morgon och kväll. Och på Israels sida fanns också Davids 3 äldsta bröder. David själv var för ung för att bli inkallad till militärtjänst. Han var kvar hemma och vaktade fåren. Och helt ovetande om vad som nu pågick där borta i Terebintdalen. Så kallade nu Isai hem honom, hans far, och sa till honom: jag vill att du går till israeliternas läger. För jag vill veta hur det står till med dina bröder. Och han skickade med honom lite extra mat och så gav sig David iväg med en liten packning för att komma tillbaka, vad det menat, och rapportera till pappa Isai. Och David kommer till lägret just som de två herrarna har ställt upp sig emot varandra där på respektive bergssluttning. Och han la packningen åt sidan och han sprang bort till fronten där han fann sina bröder och han började prata med dem. Just då trädde Goliat fram igen och upprepade sin utmaning och talade förnedrande om Israels här. Och David fick höra detta. Och alla israeliterna såg han hur de förskräckt ryckade tillbaka bara vid åsynen av jätten. Det verkar som om alla sprang och gömde sig. Och bara den helt ovetande David, den lille herdepojken, stod kvar där. För han hade inte vett att springa och gömma sig. Och han började undra, vad nu då? Varför springer alla och gömmer sig? För denne man, han talar ju förnedrande om vår Gud. Och det tycktes som om David hade ett helt annat perspektiv redan från början. För det som jätten sa berörde honom så illa att han glömde bort att bli rädd. David förhörde sig med soldaterna och fick veta att en stor belöning hade utlovats av Saul åt den som kunde besegra Goliat. Men ingen vågade anta utmaningen trots det. Och Saul själv, han borde egentligen ha varit den självskrivne kombatanten och sagt: det är klart, jag går ut och tar mig an Goliat. Saul var ändå huvudet högre än alla andra israeliter, stod det ju. Men Saul var feg. Och han visste att han hade Gud emot sig. Så för att ta sig ur knipan så sa han: den som går ut och bekämpar jätten ska få stor belöning. Ska få dessutom en av mina döttrar till hustru. Och hela hans släkt ska bli skattebefriad. Men det räckte inte. Ingen vågade anta utmaningen. När Davids äldste bror Eliab, här kommer vi att se lite grann av storebrorssyndromet och lillbrorsan David. När han såg hur David gick omkring där bland soldaterna och förhörde sig om Goliat och märkte hur nyfiken David var på att få veta vad han hade sagt och hur man skulle åtgärda, hur man hade tänkt sig att åtgärda det här. För det är klart att den jätten, så får man bara inte hålla på. Det var Davids första reaktion. När Eliab, Davids äldste bror, såg det här så blev han väldigt irriterad. Möjligen för att han själv var en av de fega. Och här kommer lillbrorsan och fjantade sig. Den lillebror som istället för honom, som var den äldste sonen, för inte så länge sedan, några år tidigare, hade blivit smord av profeten Samuel. För Gud hade sagt till Samuel: det är inte som en människa ser. En människa ser till det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat. Och så valde han den yngste av de åtta pojkarna. Och Eliab säger till lill David: vad har du här att göra? Till vem har du lämnat fåren nu då? Det vill säga underförstått: har du smitit från ditt uppdrag hemma på Betlehemsängarna? Och nu springer fåren vilse i öknen, förstår du väl? Jag känner nog dig, din fräcka slyngel. Du är här bara för att du är nyfiken på striden. Underförstått: ge dig iväg hem igen. Du har ingenting här att göra. David säger: vad har jag nu gjort då? Jag bara pratar ju med soldaterna. Vad har jag gjort? Storebror och lillebror. David upptäcker att hela Israels här endast reagerar på det som är för de fysiska ögonen. Den store Goliat med sin skräckinjagande gestalt. Men David hade lärt sig av Gud att inte låta sig imponeras av det yttre. Och inte skräckslås heller av det yttre. David såg också han hur stor jätten var och hur liten han var. Men han såg samtidigt att Gud var större. Mycket större. Alla märkte hur ivrig David var att förhöra sig med hur man tänkte lösa den här situationen. Och till slut så hamnade han hos kung Saul själv. Och vid det här laget hade David redan i sitt hjärta bestämt sig för: jag ska ta mig an den där jätten. Så här får du inte hålla på. Och så han säger till Saul, för han såg hur rädd själva kungen var: låt dig inte skrämmas av honom. Jag, din tjänare, skall gå ut och strida mot den där filistén. Och Saul tittar förvånat på David och säger vad vem som helst skulle ha sagt till en ung grabb i den situationen. Saul säger: inte kan du klara av det här, det förstår du väl. Du är ju bara en grabb. Han har varit krigare hela sitt liv. Med andra ord: David, ja, ditt mod är imponerande, men du har inte en chans. Tänk på ditt eget liv. Men David liksom hör inte det här. Och David vet också vad han själv talar om. Han har nämligen skaffat sig god erfarenhet som herde. Det är bra att vara herde. Nu kan man inte vara det i Sverige. Jag vet inte vad som skulle vara synonymt. Men han säger till Saul: du ska bara veta det, att ibland har till och med både lejon och björn kommit för att hota min jord. Och jag har gett mig på dem i Herrens kraft. Och Gud har räddat mig både från lejon och björn. Och han ska också rädda mig från den skymfande filistén. För han har smädat den levande Gudens här. Och här ser jag liksom hemligheten till Davids mod. Det var hans nitälskan för Gud som gjorde honom modig. Det var Guds ära som han var angelägen om och som nu stod på spel. Och David bara säger och känner, så får det inte vara. Någonting måste göras. Okej, Saul gav med sig, och, men i alla fall, då måste du i alla fall ha en rustning, David. Här är min rustning, du får ta den, du får låna den. Kungens egen rustning. Och han sätter på David en hjälm av brons, ett harnesk och ett svärd att hålla i handen. Och David försöker gå med allt detta. En kostym som var 10 meter för stor, eller 10 nummer för stor. Du kan tänka dig, han nästan snubblade i den. Och han säger till Saul efter bara några steg, nej, 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 det här går inte alls. Jag har aldrig gått i något liknande. Och han tar av sig den fina rustningen och han står där igen i sina enkla herdekläder med bara en slunga och en stav i handen. Och säger, det så här jag vill gå. Och det är så fin bild. För du kan aldrig gå till strid i en annan människas rustning. Du måste vara den du är. Och det krävs inget annat heller. Du kan aldrig ta på dig min rustning och jag kan inte ta på mig din rustning. Vi har vår egen rustning och vår egen person att uppträda med. Och vi måste inte vara stora och starka och vackra och pansrade, förpansrade och osårbara. Liksom för att Gud ska använda oss. Inte alls. Vi måste heller inte ha senaste modets rustning på oss. Det enda Gud söker, det är efter hjärtan som förtröstar på honom. Och det såg han hos David. För Gud räckte det alldeles utmärkt med en ung kille från Betlehemsängarna i sina enkla hederkläder. Och med bara en slunga i handen. För det fanns ett hjärta hos den grabb som brann för Gud. Och det räckte. Då var det bra. David kände sig kränkt å Guds vägnar. Har du gjort det någon gång? Har du någon gång känt dig kränkt å Guds vägnar? Så får ingen tala, kände David. Så får ingen bete sig inför den levande Guden. Och han gav sig iväg mot fronten, ner över bergsluttningen, fram mot den bäck som hade runnit där i årtusenden. Och han tittar granskande ner i bäcken mot botten och han väljer ut åt sig 5 flata, välslipade stenar. Helt ovetande om att de hade förbeställts liksom av Gud sedan urminnes tid för att passa hans lilla slunga. Precis perfekt. David korsade bäcken och började gå uppför Filistenas bergsluttning. En förtätad stämning lägrade sig över Terebintdalen. Båda herrarna stod där och såg ner mot dalen. Och den här unge grabben går oförskräckt upp emot Filistenas här. Hur vågar han? Förstår han inte att han är chanslös? Han hade ju alla ett odds emot sig. Precis alla odds. Kan du tänka dig det? Eller hur? Goliat var en mastodontkar. David bara en ung grabb i övre tonåren. Goliat var en vankrigare och rustad upp över öronen. David ingenting annat än sina herdekläder. Goliat beväpnade både sabel, svärd och spjut. Och dessutom en sköldbärare som gick framför honom. David helt ensam och oskyddad, trodde man. Och om man skulle ha slagit vad om utgången den dagen, så hade ingen vågat sätta en enda krona på David förstås, eller hur? Skulle du ha gjort det? Ja, det går bra att säga nu. Ja, det är klart jag skulle ha gjort. Men hade du varit med då, den dagen, så tror jag nog inte det. Men David behövde ingen uppbackning. Han hade Gud. Han hade Gud. Och när jätten fick se den lille ynglingen komma emot sig, så trodde han först det var ett dåligt skämt. Så han fnös föraktfullt mot David och sa och liksom tänkte, vad är jag en hund kanske, eftersom man kommer emot mig med käppar som dig. Och så nedkallade han sina gudars förbannelse över David och säger, kom hit så ska jag göra fågelmat av dig. Enkel match. Att klämma lilla myggan mellan händerna. Slänga den åt sidan. Och ta sig an Israels här. Så den hotfulla jätten närmar sig och sköldbäraren går framför. Och David hör hur det rasslar i hans rustning, hans väldiga rustning. Och det var nästan så att jättens skugga började falla över David där i eftermiddagssolen. Och om inte förr så tänker jag, nu måste väl ändå David börja darra på manschetterna. Han hade inga manschetter förstås att darra på. Men nu måste han väl ändå få stora skälvan. Men vet du, David är så uppfylld av en helig vrede och en nitälskan för Guds namn som tydligen har sopat ren från all fruktan hos honom. Hans heliga vrede och hans nitälskan för Gud hade gjort honom glömsk för vanlig mänsklig fruktan i en sån situation. Han glömmer bort att vara rädd. Här var det viktigare saker som stod på spel än att lägga svansen mellan benen och fly. David såg liksom inte jätten. Han såg bara Gud. Och han svarar på det mest orädda sätt man kan tänka sig, fylld av denna heliga vrede. Han säger, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn, han som är Israels herrars Gud och som du har smädat. Varför skulle jag vara rädd för dig liksom? Och han säger avslutningsvis till den här jätten, idag ska Herren utlämna dig åt mig och ska fälla dig, och jag ska fälla dig till marken, och det är din kropp som ska bli fågelmat, inte min, och mat för hyenorna också, markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud som, och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som den guden ger seger. Det är inte med svärd och spjut, det är andra vapen. Mycket, mycket mäktigare än den mäktigaste militärarsenal du kan tänka dig. Jätten blir ännu mer vred när han hör dessa oförskämda, hans öron oförskämda ord. Och istället för att, och han går framåt, men istället för att retirera liksom, som man kanske skulle förvänta sig att David nu kunde göra, så börjar han till och med springa fram emot jätten. Det står med snabba steg. Och samtidigt drar upp ur herdeväskan de här slipade stenarna som hade slipats för denna dagens syfte, och lägger den första i sin slunga och börjar svänga den. Han siktade, han skjuter, och han träffar filisten rakt i pannan, och den tränger in på ett sådant sätt att han medvetslös faller framstupa på marken, precis som en jättestor cementsäck. Duns, säger det bara. En fruktansvärd duns i Terebintdalen. Jätten ligger där orörlig på marken och det blir dödstyst. Helt dödstyst. Ingen vågade säga något. Och David går fram, tar jättens eget svärd och ger honom dödsstöten. Varken israeliter eller filister trodde sina ögon. Den här dramatiska berättelsen som jag nu har skildrat lite grann för oss och som du så väl känner till, har många av oss tyvärr förpassat till söndagsskolberättelsernas värld, för att inte säga sagorum, då den illustrerades för oss så vackert på flanellografen en gång, fast bilderna envisades med att ramla ner, och söndagsskoläraren satte upp dem igen. Där ska fåret sitta, där ska Goliat sitta, där ska David. Men ja, ändå kommer vi ihåg det. Men det hör inte bara hemma där alltså. Detta är en berättelse som är högaktuell idag. För jätten Goliat kastar sina mörka skuggor också över vår tid. Och upphäver sig mot det som är heligt, mot det som är sant, mot det som är älskvärt, mot det som är gott, mot det som är skapat av en helig Gud. Ja, mot människan, mot den lilla människan. Hur ser jättarna ut som skränar övermodigt idag? Och vem vågar ta upp kampen mot jättarna när alla andra står där handfallna, fega, modlösa och har munhäfta? Jag hörde riksevangelist Britta Hermansson beröra den här texten. och den här frågan som jag nu ställde. Och hon berättade om hur hon var ute med sångaren Dan Inge Olsson och hade möten på en plats. Och som brukligt så hade man inbjudit skolklasser till kyrkan, lågstadieklasser, för att sjunga och berätta om någon biblisk gestalt för de här barnen. I slutet av varje sådan föreställning så brukade Dan Inge erbjuda några barn att frivilligt komma fram, en 5, 6, 7 stycken. Och var och en fick säga sitt namn. Och sen hittade Dan Inge på en sång om det barnet. Det här namnet ständigt uppträdde. Och man kunde se hur barnen liksom växte i sina kläder. Han sjunger om mig. Hörde ni allihop? Mitt namn. Om mig. En sång om mig. Och de kände sig väldigt märkvärdiga. Det var mycket populärt inslag. Men så vid ett tillfälle, berättar Britta, så kommer en 9-årig flicka fram bland de här andra utvalda. Och Dan Inge frågar efter hennes namn och hon säger: säg att jag är ful. Och det skar som en kniv genom alla vuxna som hörde det, som satte på första raden. Men Dan Inge, han hörde inte liksom det. Utan han börjar sjunga en helt underbar sång med bara positiva saker och hennes namn på varje rad. Och kan du tänka dig, den lilla tjejen, hon smalt. Och ett leende började sprida sig också över hennes modstulna ansikte. Jättens skugga i hennes liv hade besegrats genom en enkel sång, en liten sten, ingen väldig arsenal. Hur många sådana skuggor vilar över barn idag i vårt samhälle? Vad är det för arv vi håller på att lämna efter oss till den yngre generationen? Vad är det för människosyn vi vuxna förmedlar genom det oerhörda mediautbudet idag? En syn på människor och barn som ofta är en skymf mot den levande guden som har gett oss livet och till vilkens avbild varje människa är skapad. Vem vågar då idag stå upp och ta strid för den lilla människa som negligeras, föraktas eller utnyttjas av de starka? När israeliterna såg Davids mod och såg hur jätten föll, så spred sig ju naturligtvis ett nytt mod i hela lägret. Det befriades en förnyad frimodighet. Så är det. Davids mod befriar från fruktan. Det hjälper också andra. Om du vågar stå upp, så hjälper det också andra att stå upp emot jättar. Vad är hemligheten, återigen, till detta mod som vi så väl behöver i vår tid? För det finns oerhörda jättar att besegra. Det är denna nitälskan för Gud som David hade. Det är en passion både för Guds helighet och för Guds barmhärtighet. En passion för Guds ära som leder till en sorg och en helig vrede över allt som besudlar och kränker Guds heliga majestät. Och det Guds ord vanäras. Psalmisten skriver så här vid ett tillfälle: vattenbäckar rinner ner från mina ögon. Varför då? Därför att man inte håller din lag. Man trampar din lag under sina fötter som om den inte hade någon gällande kraft alls. Och psalmisten gråter: gör du det? Gud har inget sinne för det halvhjärtade. Du ska älska Herren av hela ditt hjärta, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Nitälskan för ditt hus, säger Jesus, har förtärt mig. Och han driver ut månglarna ur templet. Jättarna som la beslag på denna heliga yta. Jesus, Guds son, blev vred. Och med en piskas hjälp så driver han ut dessa jättar som utnyttjade denna heliga plats. Har vi en sådan lidelse? Är det någon risk att du blir förtärd av nitälskan för Guds heliga namn? Eller befinner du dig i likgiltighetens läger med händerna i fickan eller slutna över bröstet? Andra får göra det. Andra får stå upp. Andra får säga vad som behöver sägas. När hjärtarna smädar det som är heligt, då kallar Gud oss till strid faktiskt. Jag tycker inte om att använda egentligen den här militäriska terminologin, men det finns någonting som heter andlig strid, uppenbarligen, och som vi är införsatta i. Så det gäller att se, hur ser jättarna ut i din vardagsmiljö, där du rör dig, i ditt liv, och vem ska ta upp striden mot dem om inte du gör det? Massmediatrycket idag är stort mot den kristna församlingen. Inte bara på grund av avarterna, utan allt mer känns det som om även klassisk kristen tro ifrågasätts. Anita Goldman skriver en jättefin artikel i senaste numret av Dagen. Skadeglädje är sorgligt, säger hon. Det finns något i rapporteringen om händelserna i Knutby som jag finner djupt obehagligt. Under en tid kunde jag inte sätta mitt finger på det precis. Skandalhunger, alla de pikanta, sexiga detaljerna, intrånget i privatlivet hos en grupp människor som nu hängs ut i massmedia och där allt de säger, allt de står för, vänds emot dem. Jo, allt det förstås. Men det är något annat som stör mig, säger hon. Något djupare. Efter en tid finner jag ord för det. Det är skadeglädje. Skadeglädje. Det är en jätte i vår tid. Skadeglädje. Jantelagen som gäller. Anita Goldman, en judisk journalist, skriver detta. Vi borde stå upp och säga emot sådant. Vet du att antisemitismen breder ut sig inte bara i Europa utan också i Sverige idag? En jätte med mycket fult tryne börjar göra sig gällande igen. Några måste resa sig upp. Några måste säga emot. Var inte rädd. Gör som David. Låt inte fruktan skapa tunghäfta eller att få dina tankar att frysa och stå still. Glöm inte vem Gud är. Att han är större än alla tänkbara jättar. Älska Gud. Älska honom och stå upp för hans heliga namn. Försök inte dra på dig någon annans vapenrustning. Var dig själv. Låt ingen värdera ned dig. Dina hederkläder räcker. Kärleken till Gud och för Guds jord räcker. Låt oss idag be om helig ande mod att stå upp emot de jättar som inkräktar på vårt samhälle och inkräktar på det som är heligt och alltid har varit heligt. Om inte vi gör det, vem ska då göra det? Låt oss bedja. Kära Herre, kunde du använda en enkel herdepojk för 3000 år sedan, så kan du naturligtvis använda den svagaste som sitter i denna kyrka. Så nu ber jag för den som känner sig svagast och längst ner, den lilla människan möjligen. Säg bara, Herre, till den just nu: du har ju herdekläder, du har ju kärlek till församlingen, till jorden, du behöver inget mer. Min är striden, säger Herrens. Icke genom någon människas styrka eller makt ska det ske, utan genom min ande. Tack, Herre, vi tar emot detta. Ingjut nytt mod i oss. Tack för din församling idag. Hjälp oss att stå upp mot orättvisor och förtryck, var helst vi ser det. I Jesu underbara namn. Amen.